2600 år sedan ungefär, i en annan tid, i ett annat land, Juda, i en annan kultur bland hebreerna, så kallar Gud en profet som hette Jeremia. Så här står det i Jeremia 1, vers 4-7. Herrens ord kom till mig. Innan jag formade dig i moderlivet utvalde jag dig. Och innan du kom ut ur moderskötet gav jag dig ett heligt uppdrag att vara profet för folken. Men jag svarade, nej herre min Gud, jag duger inte till att tala och jag är för ung. Då sa Herren till mig, säg inte att du är för ung utan gå dit jag sänder dig och säg det som jag befaller dig. Så var det när Jeremia blev profet. Det som sticker ut är ju kanske att Gud kallar honom att gå till folken, plural. Inte bara till folket, utan folken. Och sen såklart också då att han tyckte att nej men jag är ju för ung. Det kanske är någon annan som har någon gång känt att nej men jag är för ung. Gud kommer aldrig kunna använda mig. Då kan man liksom hoppa tillbaka till den här versen och tänka, jo det kan Gud. Eller så kanske du tänker tvärtom. Jag är för gammal. Jag kan inte liksom, vad ska Gud ha med mig att göra så gammal som jag är? Ja, då kan man också hoppa tillbaka till den här versen. Eller så kanske man tänker att, nej jag kan aldrig, liksom, jag har inte förmågan att kunna berätta evangeliet. Jag kan liksom inte dela min tro. Det går inte, jag hittar aldrig några ord. Nej, men då kan man också hoppa tillbaka till den här versen och tänka, jo men Gud kommer vara med dig och hjälpa dig med det. Det som sticker ut är liksom det. Gud kallar Jeremia, även om man själv tycker att amen, varför i all sin dag Gud skulle du använda mig? Och idag så ska vi kliva in i några verser i Jeremia 17. Det är lite längre fram i Jeremia då. Jeremia är en ganska lång bok i Gamla testamentet. Och vers 5-8, och då blir det som man skulle kunna säga att det blir som ett röntgenfoto över folkets andliga tillstånd. Hur var läget i den här tiden? Och hur var läget i den här tiden just då? Jo, men för det första så levde Jeremia under en tid då Juda, som var det södra riket, hade vänt sig bort från Gud kan man säga. Det är ju inget ovanligt i Gamla testamentet. Det återkommer hela tiden. Människor vänder sig bort från Gud. Gud skickar en profet som ska liksom tala folket till rätta. Människor vänder om till Gud. Och så, liksom, så går det lite upp och ner så här genom historien. Men så var tiden. Till och med ledarna och prästerna hade vänt sig till avgudar. Förlorat liksom känslan för andlig riktning. Så man skulle kunna säga att det var en tid av andligt förfall. För andra så var det i slutet av 600-talet och början av 500-talet innan Kristus. Så det är ju länge sedan, det fattar ni. Och det var många olika kungar under Jeremias tid. Det växlade liksom. Det var lite oroligt i landet. Det var kung Josia, Joahas och Joakim och Sidkia. Och så var det hotat av stormakter hela tiden också. Både av Assyrien och sen då av Babylonien. Så det fanns liksom ett yttre hot hela tiden. Det var rörigt på insidan och det var ett yttre hot. Och Jeremia han varnar för att ja, men det kommer gå åt skogen liksom, om ni inte vänder om till Gud. Stormakten Babylon närmar sig. Och för det tredje så var det en tid då man mer litade på man försöker hitta politiska allianser, försöka liksom styra upp landet själv. Man litar mer på sin egen styrka än på Gud. Och människor tänkte också, så länge templet finns i Jerusalem så kommer ingenting kunna hända oss. Ingenting. Och mitt i det där så ropar Jeremia, det räcker inte med de här strukturerna, det räcker inte med det här liksom religion med tempel och offer. Era hjärtan måste vända sig till Gud igen. Så man skulle kunna säga att det var en tid av självbedrägeri. Och när jag pratade om det här, vi pratade lite, vi har ju café på fredagar här inne, fredagsfika mellan klockan 10 och 12. Och i slutet så brukar jag eller kanske någon annan ha någon liten superkort tanke för dagen. Något bibelord om bön. Och då läste jag de här verserna som vi snart ska läsa nu då. Jag har inte kommit dit än. Men, och då var det en som sa att ja, men det här känns ju nästan som våran tid. Fast det är 2600 år sedan. Så kanske finns det en del likheter. Jeremia talar till ett folk som är lite i kris. Det är omringat av hot, förlorat riktningen, försöker klara sig själva. Och så kallar Gud dem tillbaka att inte lita på liksom politiska allianser eller något annat, utan att lita på Gud. Så kanske de här verserna har någonting att säga till oss idag också. Vi testar. Då är det Jeremia 17 och vers 5-8. Så säger Herren: förbannad den man som sätter sin lit till människor och stöder sig på mänsklig kraft och vänder sig bort från Herren. Han blir som en buske i ödemarken och får aldrig se det goda komma. Han ska leva i förbrända trakter på saltjord där ingen kan bo. Välsignad den man som sätter sin lit till Herren, som litar helt till Herren. Han blir som ett träd planterat nära vatten. Det sträcker sina rötter mot bäcken. Det har inget att frukta av hettan. Bladen är alltid gröna. Det ängslas inte under torra år. Och det upphör inte att bära frukt. Då är det liksom som två vägar som att gå. Två liv att leva som individ kanske. Det här är ju skrivet till en nation, men till det judiska folket. Men man kan ju också tänka att det kanske kan vara på ett sätt skrivet till oss som församling. Två sätt. Två kontraster som ju ofta är, det gör ju Jesus också ofta när han tar liknelser. Så han tar två kontraster, två sätt som drar det till sin spets lite åt olika håll. Och det gör ju Jeremia här också då. Att lita till sig själv eller att lita till Gud. Lita på Gud. Och om man då litar på sig själv så blir det som ett liv i torka, i tomhet, i ensamhet. Man blir en buske i öken, ensam, utan växtkraft. Och den andra bilden då, med när vi litar på Gud. Då blir det istället ett liv där vi kan få bära frukt, där det finns liv, där vi blir rotade, där blir vi trygga. Och bäcken blir den här bilden av det som ger liv, verkligen. Bäcken. Liv och Guds närvaro. Bäck, det är ju alltid ofta trevligt om man är ute i skogen och så hittar man en bäck. Som så här, säkert om det rinner vatten i den och inte är så här brunt och geggigt, utan det är lite fart på vattnet och det porlar lite. Det är ofta väldigt trevligt att sitta bredvid en bäck. Så bäcken, streams of living water. Det finns ju lite paralleller till det här kan man säga på olika ställen i Bibeln. Och en parallell, det är ju när Jesus långt fram då, Johannes 7, står på lövtidens sista och största dag i templet i Jerusalem. Han har hållit låg profil, men sen på sista dagen så ställer han sig mitt i templet och så ropar han ut de här orden i Johannes 7:37-39. Är någon törstig så kom till mig och drick. Den som tror på mig, ur hans inre ska flyta strömmar av levande vatten, som skriften säger. Detta sa han om anden som de som trodde på honom skulle få. Det står ju på ett annat ställe att Jesus vill ge oss liv och liv i överflöd. Och att anden ska få vara som strömmar av levande vatten. Som en bäck som strömmar av levande vatten i oss till och med. Och så finns det lite andra paralleller, bland annat i Saltaren. Allra första salmen i Saltaren i Gamla testamentet, de här gamla låttexterna. Då står det ju att lycklig den som inte följer de gudlösa och inte går syndarens väg eller sitter bland hädare, utan har sin lust i Herrens lag och läser en dag och natt. Han är som ett träd planterat nära vatten. Det bär sin frukt i rätt tid, aldrig vissna bladen. Allt vad han gör går väl. Och i Kolosserbrevet så finns det också kapitel 2, vers 6 och 7, så står det också om det här med rötter. Ni har lärt känna Herren Kristus Jesus. Lev då med honom, med rot och grund i honom. Allt fastar i den tro som ni har undervisats i. Och låter tacksamhet överflöda. Ja, så jag tänkte skicka in en fråga då till oss idag. Hur dricker vi ur bäcken? Hur dricker vi ur bäcken? Vi kupar händerna. Ja, precis. Det kan man göra. Vi kupar händerna. Eller så har man med sig en kås eller något kanske. Ja. Men hur gör vi rent, om vi nu tänker, ja, men vi är efterföljare till Jesus 2025. Det här är liksom, det är inte när Jeremia stod och ropade ut det här till juda nation. Det är lite senare. Men hur gör vi? Vad är det som ger oss rötter som gör att de slingrar sig nära bort till bäcken? Hur blir man ett träd som är planterat nära vatten och sträcker sina rötter mot bäcken? Och det jag kommer säga nu då, det har de flesta av er hört många gånger. För en del kanske det är nytt. Och ni vet ju att jag, många av er, att jag är pastor på häktet en dag i veckan varje tisdag. I häktet i Mariestad. Och då är det ju ofta så att jag brukar peppa människor att testa det jag ska säga nu. Istället för att vara en människa som försöker klara sig på egen hand. I en situation där kanske mycket har rasat, som det kan göra när man hamnar på häktet. Men människor som försöker klara sig på egen hand, det finns ju överallt runt omkring oss. Och ibland är vi sådana också, som sagt var. Istället för att vara den som försöker klara sig på egen hand, att vara en människa som testar att våga lita på Gud. En Gud som faktiskt vill oss väl och älskar oss. Och även om du då har hört det här jag ska säga nu många gånger, så kanske det kan få bli en liten påminnelse ändå. Så man kan få ta med sig hem den här gudstjänsten. Det blir en påminnelse för mig i alla fall. Fyra ingredienser för att bli ett träd som är planterat nära vatten och sträcker sina rötter mot bäcken. Jag blandade ihop rötter och bäcken, det blev böcker. Sina rötter mot bäcken. Okej, det första, det är ju bön. Bön. Vi behöver tid för samtalet med Gud. För det ger oss kraft och det ger oss riktning i livet. Det andra, det är ju Bibeln, att läsa i Bibeln. Vi behöver läsa och påminna oss i Guds ord. För det ger oss sanning, det ger oss hopp. Och korrigering ibland också. Och det tredje, det är ju den lilla kristna gemenskapen. Vi har ju cellgrupper i vår kyrka. Och vi behöver det där lilla livet. Det kan se väldigt olika ut. Men vi behöver någonstans livet där vi får dela tron och livet med andra. Bära varandras bördor och växa i tro. Och i onsdags då hade vi cellgrupp. Och så sjöng vi lite lovsång och så blev jag blev lite exalterad när vi sjöng. Så jag filmade faktiskt lite. Och så frågade jag sen, jag har frågat om lov, om jag får visa. Så några sekunder från vår cellgrupp. Nu saknas någon ljudtekniker här. Det räcker så. Cellgrupp. Man behöver cellgrupp. Det är något vackert med det här enkla. Enkla att dela livet tillsammans. Det behöver inte vara så stort och så märkligt. Men i det enkla att faktiskt dela livet tillsammans som efterföljare till Jesus. Och för det fjärde så behöver vi det som vi håller på med just nu. Gudstjänst. Vi behöver ses. Den här rytmen. Vecka efter vecka efter vecka. Att tillbe, att lyssna. Att be för varandra, att be för andra, att bli uppbyggd. Rytmen, vecka efter vecka efter vecka. Bön, bibelläsning, lilla gemenskapen, gudstjänsten. Och en poäng här då. Inget av det här sker automatiskt. Vi planterar oss inte nära bäcken automatiskt. Det händer inte bara, det sker inte bara av sig självt. Inget av de fyra sker av sig självt. Utan det behövs medvetna val för att hamna där. Hela tiden. Annars är det så lätt att livet rullar på och att vi sakta, sakta, mer och mer börjar lita på oss själva. Och så tappar vi sakta, sakta bort att lita på Gud. Så vi behöver hela tiden återerövra och leva i och med bönen, bibelordet, den lilla gemenskapen och gudstjänsten. Och Jeremia skriver ju att om vi lever så, så kommer vi inte upphöra att bära frukt även under torra år. Ett träd vid vatten torkar inte ut om rötterna går djupt. Och det kan ju, man kan ju, jag vet inte, man kan ju lägga in det här med torka. Det kan ju vara olika saker. Det kan ju vara olika vad vi lägger in i det i livet. Men det kan ju vara att något personligt i livet som gör att ja, men det känns som att jag har kommit in i en period av, det är en torr period i livet helt enkelt. En ökenperiod. Det kan ju vara relationer som är struliga. Eller det kan vara hälsan som sviktar. Eller så känner man liksom oro från omvärlden i form av hot från olika stormakter. Det kan vara börsen som gungar väldigt. Ja, det är olika vad man känner att nu känns det som att det är lite öken. Men mitt i torkan så kan vi få vara Jesu efterföljare om vi har planterat oss nära vatten och rötter som når till bäcken, så att säga. Så kan vi få vara Jesu efterföljare som kommer med liv och hopp och stabilitet och glädje och tillit, inte bara till vårt eget liv utan in i hela, runt omkring oss, in i samhället, mitt i sådana tider. Och även, och det förstår vi ju allihopa tror jag, men att även om rötterna går djupt så är det ju aldrig någon garanti för ett problemfritt liv. Så är det ju. Vi kan drabbas av alla möjliga saker, allihopa av oss. Men om rötterna går djupt så kan vi få leva ett liv med Gud som håller i och med och genom oavsett vilka omständigheter vi har runt omkring oss. Jag beskrev ju i början att de här verserna, Jeremia 17, vers 5-8, skulle kunna vara som ett röntgenfoto liksom av tillståndet i landet Juda just vid det tillfället för 2600 år sedan ungefär. Och i veckan så var jag var med min son Emanuel. Han har fått en skada på knät på grund av en fotbollsmatch, så han har dratts med länge nu. Men så vi har varit på SKAS några gånger, både på vanlig röntgen och nu i veckan var vi på MR-röntgen. Jag var med honom. Och det är lite fascinerande. Han har inte fått svar än. vet inte riktigt vad de såg på röntgen, men det är ändå fascinerande att man kan se liksom in i kroppen. Jag tycker det är fascinerande. För en del så är det kanske inte det är helt naturligt. Jobbar man på sjukhuset så kanske man tänker att det är inte så fascinerande. Men jag kan tycka det är fascinerande att man kan stoppa in benet i en apparat och så ser man hur det ser ut inuti benet sen. Och hur skulle ett röntgenfoto av ditt liv se ut idag? Hur ser ett röntgenfoto av mitt liv ut idag? Gud liksom, och så är det ju. Gud ser ju rakt igenom oss. Rakt in i oss. Det är jag övertygad. Gud ser inte ytan. Liksom. Gud ser liksom inte på utsidan. Utan Gud ser ju rakt igenom oss. Hur ser det ut? Så dagens inbjudan. Det blir ju att dra dig närmare bäcken igen. Och ingen skuld eller fördummelse alls i det. Utan välsignelse. Välsignad är den, skrev Jeremia. Välsignad är den som söker sig nära bäcken. Bäcken som ger liv. Och som kan förvara det strömmande vattnet som Jesus pratar om också. Att den helige ande vill vara mitt i våra liv. Men vi måste ju söka oss dit. Vi måste ju verkligen göra medvetna val för att liksom låta det få strömma i oss också. Så det blir dagens inbjudan. Dra dig närmare bäcken. Vi ber att vi ska få bli personer och människor och kanske också församling som just nu i våran tid i världshistorien får dra oss, få liksom plantera oss nära vatten, få ha djupa rötter och få liv från bäcken. Få liv genom ordet, genom bönen, genom gemenskapen och i gudstjänsten. Så att vi får växa, att det får växa djupt verkligen. Vi ber dig om det. Och att vi ska våga lita på dig. Hjälp oss med det. Hjälp oss med det den här veckan som ligger framför. Att både göra medvetna val. Men också att våga lita på dig. Och tack Gud att du är en Gud som trots att det blir, du kan se rakt igenom oss. Du har alltid ett röntgenfoto klart liksom hur vi ser ut på insidan på något sätt. Och ändå så ser du på oss med kärlek. Och vill oss väl hela tiden. Varför skulle vi inte lita på dig? Amen.